lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till tredje Mosebok kapitel 5, där de 13 första verserna innehållsmässigt egentligen hör med till kapitlen om syndoffer. Så kapitel 4 kunde lika gärna ha gått helt fram till och med det som nu har blivit vers 13 i kapitel 5. Det syndaregister som vi finner här i kapitel 5 är helt uppenbart inte en fulltalig lista över vad Gud menar är synd. Men det är närmast några exempel från den ändlösa listan av synder som kunde ha beskrivits. Vi läser i tredje Mosebok, kapitel 5 och vers 1. Om någon syndar genom att han, när han hör edsförpliktelsen och kan vittna om något, vare sig han har sett det eller eljest märkt det, likväl inte yppar detta, och han sålunda bär på missgärning. Låt mig än en gång nämna att de fyra synderna som uppräknas här i kapitel 5 endast utgör några exempel. Skulle alla synder räknas upp hade tredje Mosebok blivit en lång bok. Här talas om att höra eden för den som ska vittna. Om någon undanhåller upplysningar och detta blir till skada för en person eller flera, så är det en underlåtenhetssynd. Och det är en dold men mycket vanlig synd idag. Folk kommer till kyrkan eller församlingen och tror att deras händer är rena och att de är oskyldiga. De har inte mördat någon och inte stulit. Men hör vad som står i Jakobs brev kapitel 4 vers 17. Och kom ihåg, den som kan göra det goda, han syndar om han inte gör det. När kung Salomo trädde fram inför Herrens altare i närvaro av Israels hela församling och bad med upplyfta händer, då bad han speciellt just angående denna sak, att inte berätta vad man vet när man skulle säga sanningen. I första Kungabok kapitel 8, verserna 31-32 står det: om någon förbryter sig mot sin nästa och man ålägger honom en ed och låter honom svärja, och han så kommer och svär inför ditt altare i detta hus, då må du höra det i himmelen och utföra ditt verk och skaffa dina tjänare rätt, genom att du dömer den skyldige och låter hans gärningar komma över hans huvud, men skaffar rätt åt den som har rätt och låter honom få efter hans rättfärdighet. På ett kristet mansmöte var man samlade och samtalade om pastorn, och de som förde ordet talade helt sant. Allt de sa var helt korrekt, men de sa inte allt om saken. De berättade bara utvalda delar, och de lät en hel grupp människor tro att de hade hört allt som hörde till saken. Det är underlåtenhet, och det är synd. Och det är en av de mest elaka synder man kan begå. Lägg här märke till att det är nummer 1 i Herrens syndakatalog här i kapitel 5. I Ordspråksboken kapitel 6, verserna 16-19, får vi en lista över sådant som Gud hatar. Och där nämns bland annat en lögnaktig tunga och den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd. Vi minns att Jesus var tyst inför de som anklagade honom. Men när han blev lagd under ed bröt han tystnaden. Han var inte längre tyst som ett får inför dem som klipper. I Matteus 26, verserna 62 till och med 64 läser vi. Då reste sig överste prästen och sade till honom: svarar du ingenting på det som det vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sade överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade: det är du som har sagt det. Men jag säger er, från denna stund ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. När Jesus hör eden förblir han inte tyst, men säger hela sanningen. Vers 2. Eller om någon, utan att märka det, rör vid något orent, vare sig den döda kroppen av ett orent vilddjur, eller den döda kroppen av ett orent boskapsdjur, eller den döda kroppen av något slags orent smådjur, och han så blir orenad och ådrar sig skuld. Människan kunde bli oren genom kontakt eller beröring av ett dött djur. Och det kunde ske utan att han själv var klar över det, fastän det var andra som sett det. Genom beröring med den döda kroppen blev människan oren. Varför? Sannolikt av hygieniska grunder, av hälsoskäl. Men detta talar också om Kristus idag. Vi kan inte vara ute i världen utan att bli förorenade genom det vi ser, det vi hör och tänker. Vi är orena. Vi kanske inte ens är klara över att vi varit i beröring med något orent. Det kan vara så kamouflerat för oss att vi inte ens uppfattat det. Men vi må inte rusa in i Guds gemenskap innan vi är renade. Det är därför psalmisten säger i Psaltarpsalmen 19: vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Vi borde inte bara be generellt om förlåtelse, men vara konkreta. Nämna vår synd och vår brist vid namn inför Gud och be honom om förlåtelse. Och inte bara det, men vi borde be Gud förlåta oss alla de synder som vi ännu inte är klara över. Ibland är vi orena utan att vi insett det. Vårt hjärtas rum kan vara fullt av damm utan att vi ser det. Det är först när solen lyser in i fönstret som vi kan se dammet. Vers 3. Eller om han utan att märka det rör vid en människas orenhet. Det må nu vara vad som helst varigenom hon kan vara oren. Och han sedan får veta det och han så ådrar sig skuld. Det finns likheter mellan föreskriften angående orena djur, men Gud skiljer klart mellan djur och människa. Här är straffet strängare än för att vidröra ett djur, som det framgår av tredje Mosebok kapitel 11 och fjärde Mosebok kapitel 19. Och det finns uppenbart andra former för orenhet än detta att beröra en död. Vi läser vers 4. Eller om någon, utan att märka det, svär i obetänksamhet med sina läppar något, vare sig ont eller gott. Det må nu vara vad som helst som man kan svärja i obetänksamhet. Och sedan kommer till insikt om det, och han så ådrar sig skuld i något av dessa avseenden. Det handlar alltså om obetänksamt tal. Ibland lovar vi att göra något, men senare så gör vi det inte. Vi lovar att vi vill tjäna Herren med vårt liv. Jag tänker på Simon Petrus, han som utan att tänka frimodigt säger att han ska aldrig svika Jesus om det så skulle kosta honom livet. Och även idag kan man höra många överilade och obetänksamma löften. Ja, många av våra sånger innehåller rena dynamiten, om vi ska vara ärliga. Och i våra sånger lovar vi att ge honom allt och följa honom vad det än kan kosta. Om det än genom lidande bär, sjunger vi, utan att egentligen tänka över vad vi sjunger. Jag menar att vi också är nog så förhastade och vårdslösa när vi befaller Gud att svara på våra böner. Vi bör alltid påminna varandra att våra böner ska vara i samsvar med hans vilja. Och skriften säger att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Var har vi fått de tankarna ifrån? Att vi kan befalla eller kräva något från Gud. När han har ådragit sig skuld i något av dessa avseenden. Det pekar på de fyra saker som det här var givet exempel på. Många, många fler saker kunde ha varit nämnda här. Och vi läser vidare vers 5 och 6. Så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa avseenden, bekänna det var i han har syndat, och som bot för den synd han har begått föra fram åt Herren ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer, och prästen ska bringa försoning för honom till rening från hans synd. För första gången befaller Herren här bekännelse. Det andra offren var i sig själv ett erkännande av att man syndat. Men det här hade med hemliga, fördolda synder att göra. Här vill jag nämna något som vi ska se närmare på när vi kommer till Josua bok. Men i Josua kapitel 7, där det berättas att efter Jerikos fall så förgrep sig Israels barn trolöst på det tillspillogivna. Det var Akan av Judas stam som tog något av det tillspillogivna, och då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Och Gud konfronterar ledaren Josua med det och säger till honom i Josua 7:11: Israel har syndat. De har tagit av det tillspillogivna. De har ljugit, de har gömt det bland sitt eget gods. Denna överträdelse av Herrens bud, denna synd måste göras upp offentligt på grund av syndens karaktär. När det gällde andra offer så bestod bekännelsen i att man la händerna på offerdjurets huvud. Men här måste bekännelsen ske först. Sedan skedde offret. Och jag tror att det var det Jesus syftade till när han höll sin bergspredikan. Därför, om du kommer med din offergåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, lägg då ned din offergåva framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder. Kom sedan och bär fram din offergåva, som det står i Matteus 5. Offren i tredje Mosebok kapitel 4 och början av kapitel 5 var verkligen syndoffer. Och som vi tidigare nämnt, vi blir inte syndare när vi gör vår första synd. Men därför att vi är syndare så syndar vi. I verserna 7-13 ser vi att Guds omsorg omfattar även den fattigaste av fattiga. Och vers 11 säger att den som syndat, om han inte hade råd ens att köpa två duvor, så kunde han bära fram en tiondels efa fint mjöl som syndoffer. Och det skulle gälla som ställföreträdare för honom. Gud hade en klar lösning för varje människa, vem han så måtte vara, fattig, rik, känd eller okänd. Alla kunde få del i detta, och alla borde ta del i detta, för vi är alla syndare, och vi behöver syndernas förlåtelse, även du och jag. Och den som kommer till Gud och bekänner sin synd får uppleva att Gud för alltid kastar alla dina synder i glömskans djupa hav. Så helt förlåter Gud.
Från frälsaren på korset stann, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövarns högt. Men han som var mot rövar god, han får mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud.
Vi har nu kommit till vers 14 i tredje Moseboks femte kapitel. Det handlar om skuldoffret, och här skiljs det mellan skuld inför Gud och skuld inför människor. Det kan vara viktigt att lägga märke till att även när det gäller förbrytelser mot vår nästa, så har Gud sådan omsorg för vår nästa att han betraktar det som en förbrytelse mot honom själv. Kapitel 4 och 5 talar om och om igen om att ouppsåtligt synda mot Herren. Det skulle väl egentligen vara nog för att ta oss ur den villfarelsen att vi skulle vara på den säkra sidan bara vi handlar efter samvetets röst. Den frid som inte bygger på någon säkrare grund än det försvinner hastigt när ljuset från Guds domstol lyser in i vårt samvete. För evighetens vågskål justeras inte av tidsandan eller av vad den ene eller andre kan mena eller tycka. För i det förgångna, idag och till evig tid regleras evighetens vågskål av den helige och oföränderlige Gud. Och hans måttstock skiljer mycket, mycket även ifrån det mest ömsinnade samvete. Och det är inte känslan som avgör frågan om synd, men det är skriften. Vad säger Herren? Det är två saker som är mycket viktiga för människan att få klarhet i, nämligen för det första en rätt förståelse av vad Guds helighet verkligen är. Och för det andra en rätt uppfattning av den troendes frid i Guds närvaro. Vi läser från tredje Mosebok, kapitel 5, verserna 14-16. Och Herren talade till Mose och sade, om någon begår en orättrådighet genom att han ouppsåtligt förbryter sig, genom att undanhålla något som är helgat åt Herren, så skall han som bot föra fram åt Herren till skuldoffer av småboskapen en felfri vädur, efter det värde som du bestämmer i silver, till ett visst belopp siklar efter helgedomssikelns vikt. Och han ska ge ersättning för det som han har undanhållit av det helgade och ska lägga till femtedelen av värdet. Och detta ska han ge åt prästen. När så prästen bringar försoning för honom genom skuldoffersväduren, då blir honom förlåtet. Skuldoffret poängterar att det gjorts intrång på både Guds och människors rättigheter. Vi förstår alla skylten som säger tillträde förbjudet. Frihet är ett ord som är mycket missbrukat i vår tid. Många människor går i demonstrationer, sätter eld på saker och slår sönder och härjar och talar om frihet. Skuld eller en överträdelse, är att göra intrång antingen på Guds eller människors lagliga rättigheter. På profeten Malakis tid förnekade folket att det skulle vara nödvändigt för dem att vända om till Gud och ångra sina synder. De sa, det är fåfängt att tjäna Gud, eller vad vinning har vi av att vi håller vad han befallt oss att hålla? Templet är ju fullt, vi följer ju ritualet. Omvända oss, vad menar du med det? I verserna 14-16 här i tredje Moseboks femte kapitel talas om att undanhålla något som är helgat Herren. Skadan kräver upprättelse. Det undanhållna måste ersättas, plus en femtedel, det vill säga ett tillägg på 20%. Det var säkert det här Sackeus hade i tanke när han sa att han skulle ge hälften av sina ägodelar till de fattiga och ge fyrfaldigt igen det som han på orätt sätt hade tillskansat sig. När det gäller det här att undanhålla för sig själv det som egentligen är helgat Herren, så säger Herren genom profeten Malaki, kapitel 3, vers 8-10. Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni på vad sätt har vi rövat från dig? Jo, i fråga om tionden och offergåvan. Förbannelse har drabbat er, men ändå rövar ni från mig, så många ni är. För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva hurdan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och när Gud, den allsmäktige, säger riklig välsignelse, då betyder det riklig. Det kan du lita på. Men sanningen är väl att i många församlingar idag skulle man istället för att utlysa välsignelsen säga, stoppa tjuven, sluta stjäla från Gud. Församlingen skulle säkert svara, du kan väl inte mena oss? Vi ger ju så generösa kollekter och det är ju så många olika saker som man ska ge till. Det tjatas om pengar på alla kanter. Hör här, min vän. Gud är inte någon universets sjörövare som skulle ta något från dessa människor. Då tänker du helt fel. Vad Gud gjorde genom profeten Malaki var helt enkelt att välsigna dem genom att säga, jag ska låta er behålla 9/10 så att ni endast ger 1/10 tillbaka till mig. Och inte bara det, men om de ger fullt tionde till Gud så lovar Herren att välsigna dem på ett sådant sätt att det inte bara ska komma droppar av välsignelser, men han ska öppna himmelens fönster över dem. Det säger Gud i sitt ord. Genom profeten Malaki säger Gud, klart och enkelt, den som inte ger tionde, han stjäl från Gud. Och i predikaren 5:4 står det, det är bättre att du ingenting lovar än att du ger ett löfte och inte infriar det. För synd på det här området, för en sådan överträdelse, krävs det ett värdefullt, dyrbart offer. Det måste vara en felfri vädur. Också det här pekar fram emot offerlammet Kristus, som det står i Petrus första brev kapitel 1 vers 19. Priset var Kristi dyra blod. Aldrig var ett lamm så fritt ifrån fel eller lyte. Genom syndoffret gavs förlåtelse för syndaren som ouppsåtligt hade begått dessa överträdelser. Men förutsättningen var att han betalade tillbaka allt det som han orätt hade behållit, det vill säga att han gjorde upp för sig.
Min synd låg mellan mig och Gud, så hög som bergets kam. Det hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram. Då kastar Gud bakom sin rygg all synden min, nu är jag fri.
Vi läser i tredje Mosebok, kapitel 5, verserna 17 till och med 19. Och om någon, utan att veta det, syndar genom att han bryter mot något Herrens bud, genom vilket något förbjuds, och han så ådrar sig skuld och bär på missgärning, så skall han som skuldoffer föra fram till prästen av småboskapen en felfri vädur, efter det värde som du bestämmer. När så prästen för honom bringar försoning för den synd han har begått ouppsåtligt och utan att veta det, då blir honom förlåtet. Det är ett skuldoffer, ty han har ådragit sig skuld inför Herren. Det handlar alltså inte här om brännoffret eller spisoffret eller tackoffret. Men här handlar det om skuld som han pådragit sig genom att han ouppsåtligt brutit Herrens bud. För medveten trots mot Guds bud gavs ingen ursäkt. Detaljerna om hur detta skuldoffer skulle utföras, det ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 7 här i tredje Mosebok. Och med det så får jag lov att säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.